If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hälsomyter, så bemöter du dem. Idag pratar vi om att vara frisk utan flum. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna! Idag ska vi prata om hur man bemöter hälso-, kanske kost- och träningsmyter som gärna florerar i både lunchrum och runt fikabord. Och reda ut vad som faktiskt är värt att fokusera på.
Härligt ska det bli. Men först tillbaka till en av våra stående uppmaningar. Det där med att jobba långsiktigt och hållbart med hälsa. Vi vet ju att många hälsoinsatser på arbetsplatser är tyvärr tillfälliga. Och involverar inte alla medarbetare. Och ofta handlar det om någon fysisk aktivitet. För det är så lätt att sätta igång med. Och så säger man att vi jobbar med hälsa.
Mm. Och det stämmer inte helt tycker vi, utan i det klassiska fallet så har man varken tagit tag i den organisatoriska hälsan, alltså hur vi bemöter och behandlar och belönar varandra i arbetsvardagen, eller sett till att sätta upp några konkreta mål med insatserna.
Mm. Och dagens tips från vår partner Twitch Health handlar om att utveckla företagets hälsoarbete och gå från aktivitetsdrivna insatser till målstyrt och strategiskt arbete, långsiktigt alltså. Och precis som i affärsverksamheten i övrigt ökar man sannolikheten att få effekter av sina investeringar om man har en genomarbetad plan. Det här är något vår partner Twitch Health gärna hjälper till med. Från en nulägesanalys till att sätta mål, aktiviteter, ansvar och roller.
Mm, och de är grymma på det här och också då för att paketera och kommunicera det hela för att det ska bli framgångsrikt. Och det här kan ni läsa mer om på Twitch Healths hemsida. Vi lägger en länk i avsnittstexten, men de finns på twitchhealth.se.
Och nu välkomnar vi Maria Alsén och Jessica Norrbom från Forta Sana.
Tack så mycket.
Och ni kanske är mest kända för boken Frisk utan flum.
Välkomna.
Tack, tack.
Vill ni berätta lite hur er vardag ser ut just nu?
Och vad ni gör.
Ja, vad ni gör.
Ja, ja precis. Vad gör vi? Ja. Jo, men vi försöker vara ute och föreläsa en hel del. Både på företag och organisationer, men också en del på högskolor. I Stockholm. Mm. Så att vi jobbar både med undervisning, liksom rent mot studenter, men också inspiration. Mm. Och sen försöker vi skriva också en del, såklart.
Mm. Mm. På nya böcker?
På vår blogg och självklart på nya böcker.
Ja, vad kul! Vad spännande!
Mycket idéer. Ja. Och där är ju lite grann tiden kanske som egentligen är den som är en liten trång
sektor.
En trång sektor att få till.
Men ni har forskningsbakgrund båda två.
Ja, det har vi. Så att jag, Maria, alltså är biokemist från början. Och sen så började jag läsa fysiologi, som är läran om den friska kroppen. Alltså alla organ och hur allting hänger upp. Och blev totalt fast. Och var tvungen att stanna på Karolinska institutet och forska om det här. Mm. Om träning och muskler och lite olika hormonsystem. Insulin och diabetes typ 2 har jag hållit på med.
Precis, och jag har ju lite samma bana, Jessica. Jag började som molekylärbiolog på Stockholms universitet och läste en fristående kurs i fysiologi som jag numera, eller som jag jobbat med nu de senaste 10 åren också. Mm. Men just att saker liksom fick ett sammanhang som biokemist och molekylärbiolog är man ju rätt insnöad på enstaka processer i cellen. Och helt plötsligt så fick vi en hel kropp liksom, och förstod hur allting hängde ihop. Att levercellen hade väldigt många kompisar och att levern också hade kompisar i andra organ. Och att det liksom inte var så isolerat. Mm. Så jag tyckte det var coolt att få ha liksom, en frågeställning i det lilla men kopplade till hela människan.
Och det här med att ni hittade varandra och skrev en populärvetenskaplig bok, hur gick det till?
Ja, alltså egentligen har vi levt så parallellliv som vi gick på universitetet. Vi känner inte till varandra.
Så slutet av liksom förra seklet.
Ja, faktiskt. Men sen så då när vi forskade, så när vi var doktorander, så har vi faktiskt ett arbete ihop. Och vi började dricka kaffe.
Stort.
Jessica, ja. Det blev kaffe och så blev det oftare och oftare. Så sa vi kanske för 8-9 år sedan, kanske 10 år sedan, vi borde göra någonting ihop. Vi måste göra någonting. Vi måste få ut det här budskapet om kroppen. Vi måste få, liksom, få berätta om det här. Men vi fick aldrig till det. Men sen för 5 år sedan, det kan du berätta om, du var ju mammaledig då.
Ja, precis. Då fick jag mitt tredje barn. Och då, jag vet inte om man kan säga att man har tid att tänka, men ändå man kommer ju ändå bort ifrån så att säga, sitt normala sammanhang. Mm. Och jag hade väl ändå haft en längtan att jobba lite mer praktiskt. Alltså, vi jobbar ju både med forskning på människor mycket, men ändå just att få lite mer så här, konkret. Att,
får man säga så här, möta vanliga människor?
Ja, men kanske man kan säga. Och liksom få göra skillnad på ett annat sätt.
Kanske?
Och, och också få jobba lite mer liksom praktiskt. Så att, då började jag faktiskt med mammaträning. Det var lite så det började. Och sen var det så här, man kanske ändå skulle jag kanske bli personlig tränare, liksom läsa en kurs. Jag kände att jag skulle behöva ändå få ett så här, en stämpel på att okej, jag kan saker om träning, även om jag kunde mycket teori men inte så mycket praktik. Och då sa Maria så här, men då kör jag liksom kostrådgivar utbildningen och så startar vi vårt företag.
Över en kaffe bestämde vi det här.
Det var ni så här, ser, kaffe är viktigt.
Kaffe är mycket, mycket viktigt för oss.
Vi har druckit så otroligt mycket kaffe.
Tänk om man skulle räkna på det.
Jag brukade åka förbi Maria ibland på morgnarna på väg till KI när jag skrev min avhandling, för då var man ganska stressad. Och då började jag dagarna ofta med en kaffe i Marias soffa.
Och så väntade vi liksom på köerna.
Och sen drog vi.
Och så spånade vi. Nej, men så då för 5 år sedan så startade vi vårt företag, och då höll vi mycket träning, så att jag har också löpgrupper. Och Jessica har ju både personlig träning och mycket mammaträning. Och sen så började vi föreläsa också. Sen så rätt vad det var en dag så kände vi så här, men nu orkar inte vi höra om de här myterna längre. För det här ser vi på löpsedlar hela tiden. Och med vår forskningsbakgrund och liksom den här biokemi, molekylärbiologi bakgrunden, så bryr man sig inte om när det står att kroppen är försurad. För det här vet alla som är inne i den världen, att det går inte, det finns inte. Men sen så rätt vad det var så kände vi en dag, men nu kan vi inte bara gå förbi. Utan nu måste vi göra någonting.
För nu säger du så här, kroppen är försurad, det vet vi att det inte. Och i vilka sammanhang dyker det upp på en löpsedel? Är det när man snackar om detox?
Ja, det handlar ganska mycket om att vi äter så dåligt så att våra kroppar blir försurade.
Det är alltså en myt.
En myt, och det är helt omöjligt. Det kan inte bli det. Kisset kan bli försurat, och det är ett sätt för oss att reglera pH inne i blodet. Så våra kroppar blir inte försurade, vi behöver inte vara rädda för det. Och det här ville vi liksom sprida med andra myter också. Och istället berätta om vad det är som faktiskt ger hälsa. Vad vet vi? Och vi vet väldigt mycket om det.
Och vad händer i en kropp som tränar, äter bra, rör på sig? Alltså förklara lite mer varför. Det var väl mycket vår drivkraft till att skriva boken. Och den kläckte vi ju, det var ju, jag var på skidresa och du var hemma och var, nu, jag tänkte att vi ska skriva en bok. Ja, okej. Ja, vad ska den handla om?
En feberyra.
Så då det händer.
Det är så. Så vi pitchade idén för ett förlag. Ja.
Men då, för då gissar jag att gissningsvis så har ni också, för jag har ju själv jobbat med kostrådgivning och träning i 20 år. Och har, alltså, jag har inte alls samma den här akademiska bakgrunden inom det som ni har, även fast jag läst det på universitet också. Men jag har ju också upplevt den här otroliga frustrationen, och jag är nästan så här, jag typ backar. Jag nästan vill inte sitta i lunch. Alltså jag är så trött också på de här myterna. Och då tänkte vi att vi skulle försöka beta av de allra vanligaste idag som kommer upp och liksom stärka människor i att faktiskt säga, men du, det är okej att äta en macka med lite gluten i och sådär. Men vad skulle ni säga är de liksom vanligaste? Om vi tar gluten till exempel och kolhydrater, om vi börjar i det hörnet, för det är det ju ganska mycket prat om.
Ja, många är väldigt rädda för gluten, därför att man tror att det kommer göra en sjuk och tjock. Mm.
Läckande tarm.
Läckande tarm, mm. Och också att det ger övervikt. Stöter man ofta på. Mm. Och då är det ju så att då väljer man ju att sluta äta gluten. Och mycket riktigt, man går ju ofta ner i vikt av det. Men jag pratade faktiskt med en student om det senast igår. Och då sa jag, men och det brukar du och jag prata också. Mm. Vad är det man slutar äta när man slutar äta gluten? Jo, det är ju pizza kanske. Det kanske är hamburgare. Och det kanske är de här sakerna som ändå inte var så himla bra för oss. Så dra ner på det. Mm. Det är inte det att man slutar äta gluten. Man slutar också äta kanske väldigt mycket fett. Och i vissa fall också mycket socker.
Mm. Så mycket energi.
Mycket alltså, energi.
Man drar ner på energin.
Mm. Ja. Mm.
Och då mår många bättre.
Ja.
Och så ger man det en annan förklaring. Mm. Och det är väl kanske det som man kan störa sig, som jag kanske liksom är mest sådär provocerad av just nu, det är kanske liksom förklaringsmodellerna. Mm. Att det är jättebra att äta grönsaker, det kanske är bra att dra ner på saker som innehåller då mycket så att säga, vitt socker som inte ger någon energi.
Men eller just, som bara ger energi.
Eller så, ja, som bara ger energi, som inte ger någon näring skulle jag säga. Men just att varför vi ska göra det. Mm. Liksom, det är oftast där det dras lite för långt.
Mm. Så mållåser man på gluten istället som blir en bov. Och, så.
Mm. 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 Och gluten är bara ett litet protein som alla andra proteiner. Det kommer vi bryta ner och använda oss av.
Aminosyror i
och för de flesta kroppar så går det jättebra.
Ja, har man celiaki så ska man naturligtvis undvika gluten. Och det kanske vi också ska prata om. Det vi pratar om är ju för friska individer. Är man sjuk så ska man verkligen lyssna på sin vårdgivare. Det är jätteviktigt att inte liksom mixtra. Och mår man dåligt så ska man kanske inte heller hålla på och mixtra så mycket, utan faktiskt gå till vårdcentralen. De är där för att hjälpa oss. Så man ska inte kanske gå och tro att man har en brist. Och det är nästa myt kanske.
Ja.
Vi är rädda för att vi har så himla mycket brister. Halva Sveriges befolkning har magnesiumbrist.
Ja, det läste jag någonstans.
Ja.
Men var kommer det ifrån?
Vitaminbrist.
Är det här hälsokostindustrin som driver eller?
Det vet vi inte. Det kanske är en hälsorädsla, eller snarare sjukdomsrädsla som driver det här. Mm. Att man, söker man på det så hittar man väldigt mycket positiva träffar för det här. Och du får liksom bara mer och mer liksom eld, vad säger man, ved på elden eller vatten på sin kvarn. Eller vad säger man, har man för liknelse för det här? Mm. Ja. Nej, men man får liksom mer och mer information om att det här kan stämma.
Så om man börjar googla på ett problem och liksom vill försöka stötta det med selektiv information, då kan man väldigt lätt bygga ett sånt problem nu.
Det tycker jag, med de här mytfrågeställningarna. Och just det här med vitaminbrister, det kan vi säga på en gång. Vi har inte brister i Sverige, om man äter mat.
Men då, för då tänker jag att det som kommer då, det är det här att ja, men jorden är så urlakad nu, därför att vi odlar allting så snabbt, och sen så gör folk skillnad på alltså brist och optimala nivåer. Och då tänker jag att magnesium är någonting som man, äter man för mycket så kissar man oftast ut det, till exempel. Men är det inte så att om man tränar mycket till exempel så har man ett ökat behov av det, men ni menar att det täcks in av, ni täcks in av kosten? För ni gjorde ett inlägg som var väldigt roligt, så här rekommenderar vi kosttillskott, och så gick man in, så var det bara tom här, vår lista, och den var helt tom. Och då tänker jag att det är ändå mycket prat om till exempel ja, men D-vitamin och magnesium är en sån här som, ja precis. Men jag tänker också att det här med confirmation bias, att det man vill se, det är ju lätt att hitta. Och det finns ju väldigt mycket, vi pratar mycket om det här med källkritik också. Det är klart att det går att googla fram magnesiumbrist och hitta nedskrivet stöd för det. Men hur kan man, jag tänker som vanlig, jag läser ju mycket inne på PubMed och sådär, men hur läser man, nu gör jag citationstecken här, men som vanlig, bara inte liksom kostexpert på något sätt, men om man vill liksom googla upp bevis, vad är vettiga källor att titta på?
Livsmedelsverket. Det är en utmärkt sida. Och där är det ju liksom hundratals experter som går igenom all forskning som finns. Den är uppdaterad, och de har ju inte ett mål i att försöka sälja på oss någonting. Och det, det pratade vi om på vägen hit i bilen. Varningstriangel. På rekommendationer som kommer från folk som vill sälja sina egna produkter.
Precis. Och just där med att du nämnde D-vitamin och liknande. Det är klart, det kan ju vara någonting som vissa av oss drabbas av här i. Liksom, vi bor på nordliga breddgrader. Men det kan man ju ta reda på ifall man har en brist.
Mm.
Och det är väl kanske det att vi gärna vill göra saker lite så här för säkerhets skull. Jag tar den här multivitamintabletten. Jag fyller på med D-vitamin. Och någon nämnde magnesium, men jag tror jag tar det också. Så jag är liksom på den säkra sidan. Och det är ju både ett ganska dyrt sätt att vara på den säkra sidan, att köpa alla de här pillerna. Men sen kan det ju också påverka, det vet man ju ganska väl nu, till exempel C-vitamin, vanliga brustabletter. Det får i oss ganska höga doser. Det hämmar träningssvaret. Alltså det, så att, det tränar man då också, och tänker jag tar också C-vitamin. då får vi ett dämpat svar på träningen. Mm. Då får vi inte samma effekt i våra muskelceller. Mm. Och det känns ju också lite onödigt. Mm. Så vi kan också få så att säga, den typen av påverkan.
Men så lösningen är att äta mat, och om man har ont någonstans eller känner en liksom, indikation på brist, gå till läkaren kanske?
Ja, om man är trött och hänger. Ja, det kan man också säga. Järnbrist är ju faktiskt ganska vanligt ändå, hos kvinnor som menstruerar. Mm. Det blir bra med blod. Så att det, är ju, det finns ju faktiskt brister som är vanligare. Och där har vi till exempel järn.
Mm.
Men gå och kolla det.
Mm. Mm. Så vet man vad det är man behandlar innan man börjar behandla det?
Ja.
Ja,
men det kan ju faktiskt vara någon bakomliggande sjukdom som man inte bör dröja flera månader med att hitta.
Men jag tänker också en liten reflektion just att när man, om man är lite mer i sin kropp, vi är väldigt mycket huvudet hela tiden. Mm. Och i huvudet, det är snabbt, man googlar upp någonting, köper hem dyra tillskott och tänker att man har, det här jag kallar för 5 i 5-hälsan, att man har 5 minuter på sig och tar hand om sin hälsa. Ja. Och då gör man det lättast genom ett klick. Men att man är lite i kroppen så känner man ju, men gud, nu har jag faktiskt varit mycket tröttare än vad jag brukar vara under 3 veckor. Och jag känner mig, alltså det är indikationer, men det är inte så ofta vi är i kroppen. Alltså vi är så mycket i huvudet. Och det är lätt att klicka hem saker. Och som sagt, det finns ju en hel, alltså du kan dra ett bit hårstrå och skicka till USA, säkert till Sverige också, analysera det, och du kan gå och ta blodprover och sådär. Så det finns ju en otrolig marknad som tjänar jättemycket pengar på den här osäkerheten. Och när det går lite fort, då kanske det är svårt att just stanna upp och tänka, men vänta nu, nu är det någon som försöker sälja på mig kollodialt silver. Snälla, kan ni inte nämna kollodialt silver? Kan ni inte nämna vad det är? Vad tycker ni om det?
Alltså det har ju silver är ju jätteeffektivt för att döda bakterier. Och det har man ju till exempel om man har en segelbåt och en stor vattentank, så har man ju i silverjoner som är bakteriedödande. Det kanske man har även en husbil eller någonting, jag vet inte. Men för kroppen så gör detta inte någonting.
Jag såg en Facebook-tråd häromdagen när någon sa, gud, nu är barnen sjuka igen. Och skrev någon så här, ta kollodialt silver. Och jag var på väg in och så kände jag, jag kommer inte orka.
Nej, jag blir nyfiken på, vad tror ni, det kanske inte hör till det här avsnittet, men varför är det så här att alla ifrågasätter så här rådande, inte bara rådande, utan jag tänker forskning är ju hela tiden i utveckling. Mm. Eller hur?
Man granskar varandra. Absolut, och det får man ju vara liksom ödmjuk inför, att det här vet vi idag. Mm. Och alltså, att det kan så att säga ändras, eller i alla fall vissa områden, att man inte riktigt vet vilken riktning det ska ta.
Mm. Men tänker så här, är det inte lite konstigt att man inte kan gå till läkaren och säga, jag känner mig inte bra, vad är anledningen, kan du hjälpa mig att ta reda på det? Varför måste vi hitta det på liksom, sajter på nätet?
Jag vet att det finns någon slags misstro i vissa kretsar kanske. Ja.
Men det tror jag faktiskt verkligen är det, att hos läkaren får du 12 minuter och man vill ofta prata om och berätta för någon och få bekräftelse, är det inte det? Man behöver liksom få en mänsklig kontakt. Mm. Och då får man det faktiskt kanske bättre om man går till hälsokosten.
Eller i någon typ av forum. Alltså där man blir väldigt, så att säga, bekräftad kanske i det man känner eller hur man mår.
Gud vad intressant.
Ja, men det är jätteintressant.
Det här är spekulationer, det är inte vårt område.
Nej. Men vi möter ju det här liksom mycket, och man märker det alltså med kunder man träffar, att alltså att kanske ge råd kring kosten eller kring träningen, det är liksom det lätta i sammanhang. Det är liksom oftast inte där problematiken ligger.
Nej.
Alltså man kan göra ett träningsprogram, vi kan prata kostråd, men vad är det som gör att man har, så att säga, svårt kanske att göra förändringar?
Mm.
Och det är väl mycket nyckeln i det här. Om man visste liksom, hur ska vi låsa upp motivationen och få till en förändring? Ja.
Mm.
Million dollar question.
Men det är svårare att paketera i en burk och sälja på nätet. Det är lättare att paketera träningsprogrammen och kost. Vilka andra stora myter? Jag
har faktiskt en som du sa spontant.
Ja.
Jorden är så utarmad och maten är så dålig.
Ja.
För den nämnde du för en stund, så när jag har suttit och tänkt på den så får det ur mig. Det finns ingen dålig mat i affären. Det finns inget giftigt. Det finns inget dåligt. Om en gröda har vuxit på en dålig jord, så kommer den grödan ha lite mindre näringsämnen. Har den vuxit på en mer näringsrik jord, så kommer den ha lite mer. Men vi får ändå i oss liksom tillräckligt med vitaminer och mineraler om vi äter det som vi går till affären. Och många säger till mig då med kosten, fast nu fanns det inte ekologiskt, så då kunde jag inte köpa några grönsaker. För kroppen spelar det ingen roll.
Nej.
Det är ju en annan fråga. Mm. Om man vill köpa fair trade, ekologiskt, vad finns det mer?
Ja, krav.
Krav och sånt där. Men för kroppen märker ingen skillnad. Kroppen märker inte heller skillnad på en röd tomatmolekyl eller en kemiskt framställd likadan.
Men det är väl tur, annars så skulle det vara en penningfråga om man kunde må bra eller inte. Mm. Eftersom ekologisk mat än så länge tyvärr är
dyrare. Är mycket dyrare.
Mm. Ja. Och sen finns det ju, och det här kan inte vi heller, men där har jag sett liksom vissa sammanställningar att ekologiskt är ju inte alltid bättre för miljön heller. Det är väldigt olika på olika livsmedel.
Mm. Mm. Ja, men jag tänker bara på äpplen, att ja, man tänker liksom den stora bilden, att ska jag importera ett ekologiskt äpple från som kanske har flugits hit, eller ska jag köpa det här närodlade Ingrid Marie som håller ganska långt in på hösten, men som självklart då kanske är mer besprutat, men
och just men, det för kroppen gör inte liksom någon skillnad, alltså det är bara molekyler, alltså återigen hur vi hanterar det i kroppen, vi behöver få i oss näringen, men
och det sämsta som kan hända är väl att de här reglementerna och semireligionerna kring mat och hälsa gör att vi inte äter.
Jo, men att det blir den här stressen eller hetsen kring också vår hälsa som ju egentligen borde vara lite enklare.
Ja, men just att man hamnar, jag brukar tänka på det, är det funktionellt i din vardag? Alltså blir det att du måste tänka väldigt mycket på, kommer det att finnas det? Alltså, då har man målat in sig i ett hörn. Sen tycker jag att, alltså, det kan man ju bara gå till sig själv, man behöver förbereda dagen. För att kommer jag att passera 10 Pressbyrån men inget annat, då kommer det förmodligen bli liksom en kanelbulle. För att det är så starkt driv att få i sig käk. Men, så det är klart man behöver planera och förbereda. Men just att ha en kosthållning som stödjer livet men som inte tar upp all tankeenergi hela dagarna. Men vi kom in på, men då har vi pratat lite om det med precis utarmade jordar. Och då, det är bra.
Den här försurningen då, alltså du nämnde det
i början. Ja, försurningen. För där finns det ju, jag lyssnade på ett avsnitt bara häromdagen och då är det så att då pratar man om, om det nu kommer jag inte ihåg exakt vad som sades, men just att vid blodet till exempel, då tolererar ju inte kroppen någon avvikelse nästan, utan då reagerar den på en gång och så reglerar vi med hjälp av njurarna och sådär. Men att vi har liksom allt vatten och intracellulärt och intercellulärt, och det skulle kunna vara...
Ja, och det hänger ju ihop. Ja. Ja, alltså, vi har ju massa vatten i kroppen. Jag pratade med njurar igår kväll senast.
Och jag igår på dagen.
Och du igår på dagen.
Det är mycket njure nu.
Det är mycket njure nu i våra liv. Ja. Och just det här, vad har vi för vatten då i kroppen? Mm. Alltså som du sa, vi har ju vatten intracellulärt. Det är liksom den största delen av vårt
mellancellerna.
Kroppsvatten. I cellerna. Ja. Och sen har vi vatten extracellulärt. Just. Och det är alltså mellancellerna och blodet är ju också en extracellulär vätska. Mm. Och jag menar, de här står ju också i förbindelse med varandra. Alltså vi har ju membran som håller dem åtskilda, men de liksom snackar ju ändå lite med varandra. Mm. Och vi har ju lite lägre pH intracellulärt än extracellulärt. Och det är ju för att det är reglerat så.
Mm.
Så att våra cellulärprocesser skulle ju inte fungera om pH blev förändrat.
Nej.
Då skulle vi ligga på intensiven. Mm. Så att man behöver inte vara orolig.
Jag tänker att ni tre håller nog väldigt mycket på med så här frågor kring mat. Jag gillar inte att säga kosten en gång, för det är väldigt avtändande för mig. Men jag gör inte det. Och då tänker jag, kanske några av våra lyssnare också inte har hört det här med jorden. För jag tänker det här att socker är ett gift till exempel. Mm. Det är ju en väldigt spridd uppfattning. Mm. Den skulle jag vilja höra vad ni säger om.
Den har vi sagt en gång i tv och då fick vi arga mejl.
Vi har aldrig blivit så hatade som när vi sa att socker inte är gift.
Jag vet att det är rätt stor risk att vi för första gången får så här arga mejl när vi sänder det här avsnittet.
Ja, men socker är inte ett gift. Sockermolekylen är inte giftig på något sätt. Cyanid är ett gift. Det hade man i koncentrationsläger med duscharna. Det dör man av. Nervgifter finns. Socker är inte ett gift. Så är det bara. Däremot är socker inte nyttigt. Så tillvida att det finns ju, som Jessica sa förut, det finns ju inga vitaminer och mineraler och kostfiber i socker. Det är bara energi. Mm. Men om man bränner väldigt mycket energi, om man tränar mycket eller cyklar Tour de France, då är det bra att få i sig den här typen av energi. För att den är lätt tillgänglig, lätt att få i sig, liksom gott. Vi får ju kickar i hjärnan också. Så att socker är ju alltså både bra och dåligt.
Är det inte den här komplexa verklighetsbilden som är så svår att hantera? Och så blir det liksom det ena eller andra hela tiden.
Men om man vill ge det liksom, man vill ha en regel. Ja. Man vill säga så här, är socker bra eller dåligt?
Mm.
Liksom, giftigt eller inte giftigt?
Mm.
Och det går liksom inte riktigt att säga på det sättet.
Nej, och sen är det så där, och som också är väldigt viktigt, för det här om man läser andra böcker i våran bransch så kan man lätt tro att socker är liksom farligt för att få högt blodsocker, och högt blodsocker leder till alla möjliga sjukdomar. Men sanningen är den, har man inte diabetes så får man inte högt blodsocker eller socker. Vi kommer reglera det väldigt snabbt.
Precis som pH, alltså vi har ju vissa processer i kroppen som är extremt viktiga att hålla tajta.
Mm.
pH, blodtryck, blodsocker.
Mm,
det är liksom, det förändras inte så mycket om man är frisk. Och återigen, där måste vi liksom komma ihåg det, att det är en skillnad. Vissa saker som du säger, som man läser, kanske handlar om personer som har en typ 2-diabetes eller alltså någon typ av sjukdomstillstånd kring det här. Men hos friska människor händer inte det.
Så att högt blodsocker, det är inte bra.
Nej.
Men har man inte diabetes så får man inte diabetes socker.
Och sen så, vi gör ju någon slags grundantagande när vi går in och snackar med er, tänker jag, att om jag skulle börja hälla i mig kilovis med socker varje dag så tror vi att det är jättedåligt. Det är ingen här som uppmuntrar till att äta massa godis och sådär.
Nej.
Men det är väl återigen det här att man stirrar på en beståndsdel i maten och säger man det här är boven.
Ja, precis.
Men det är väl kanske också lite att de flesta av oss är egentligen ganska stillavarande. Alltså jag kan reflektera själv som har gått från ganska hög träningsnivå till ganska låg. Jag är ganska är beroende av att ha hög näringstäthet i det jag äter, för att jag måste äta färre kalorier, för jag gör inte av med lika många. Medan när jag tränade mycket, ja, då kunde jag spä ut med lite socker här och var. Men då säger man ju ofta att socker bidrar till inflammation i kroppen. Det är ett annat påstående.
Högt blodsocker gör ju det.
Men så frågan är ju då om man har ett högt blodsocker, alltså om man har någon typ av metabol sjukdom. Och det är klart att det finns personer som har det, så att säga. Men jag menar, ett högt fettintag är heller inte bra.
Nej.
Alltså ha mycket fett som cirkulerar i blodkärlen är inte heller nyttigt inte för kärlen. Precis som ha mycket socker. Så att bara ge, som du säger, en beståndsdel, liksom skulden, blir ju lite tokigt. För då blir det som att, okej, vi säger att socker är dåligt. Betyder det då att fett är bra? Alltså, vad ska vi äta istället? Jag vet, det är jättemycket fett.
Och det blir konstigt. Men, så det är väl återigen som exemplet där med gluten. Att om man slutar äta gluten så åker mycket skräpmat ut på vägen. Och det är väl samma sak med socker. Vill man reducera socker så tjoff med pizzor och kakor.
Och läsk och godis. Det försvinner ju jättemycket saker som vi faktiskt inte behöver.
Som är väldigt näringsfattiga. Och som vi inte riktigt har citationstecken råd att äta om vi behöver. Vi kan inte äta hur många 1000 kalorier som helst per dag när vi inte gör av med det. Utan vi får i oss den näring vi behöver på den maten vi äter. Så det är viktigt att den är näringstät. Och tittar man på det så hamnar man ju på mycket liksom grönsaker. Lever är väldigt närings... det tyckte inte ni om. Nej, jag tänker så här, om man tittar näringstäthet så är det väldigt näringstät.
Säkert jättebra.
Kanske inte något som alla, men vi ska alla går igång på.
Nej, men vi ska också komma ihåg att sockermolekylen, den kommer byggas om till fett i levern. Så man blir tjock av att äta socker, det ska vi komma ihåg. Men vi blir också tjocka av att äta fett, som Jessica sa. Men om vi äter mera protein än vi kan ta upp i våra celler, så kommer det också byggas om till fett.
Så om vi äter mer än vi behöver så blir vi tjocka.
Ja,
det är faktiskt enkelt att säga så. Och det är det man vet idag. Äter man mer än man förbränner så lagras det som fett.
Och vill man gå ner i vikt så kan man göra det på många olika sätt. Och där kanske många väljer att ta bort kolhydrater. För det är ganska lätt att ta bort. Och vi kanske äter liksom lite mycket mer än vad vi behöver. Om vi ska titta på hur ser en tallriksmodell ut. Och hur mycket, så att säga, pasta eller vad det nu är lägger vi på. Så att det är ju, så att säga, kanske ett lätt sätt att reglera. Men det går att göra på andra sätt också.
Men jag kan tänka mig att man, när det börjar komma forskning åt något håll så är man ju... Det här är vad vi vet nu. Och Livsmedelsverket skulle ju till exempel aldrig ta en studie och säga så här, gud, nu måste vi ändra allting. Nej. Utan man väntar mycket. Men jag kan förstå att människor, i och med Google, i och med kanske inte vad man nu söker i för sökmotor, men att vi har tillgång till väldigt mycket gör att man bygger sin egen, det är på väg åt det här hållet. Men man kan i alla fall med trygghet säga att vi vet inte så mycket ännu, men det kan komma lite nya studier. Och tarmfloran, den har jag sett att ni har någon föreläsning snart på, eller hur? För det pratar ni också om, och det är väldigt trendigt.
Ja, vi ska ju vara med nästa
trendigt.
Vecka, precis, i ett stort seminarium kring det. Ja. Och det är ju väldigt trendigt, och det är väl samma sak där, att man... Att det dras ganska stora växlar, att vi vet att tarmfloran, det verkar vara bra att ha många olika bakterier i sin tarm.
Det verkar vara bra.
Det verkar vara bra, men man kan inte än säga så här... De här bakterierna, alltså den här uppsättningen, det är den perfekta tarmfloran. Nej. Det finns inte.
Nej.
Och våra tarmfloror skiljer sig antagligen åt. Och vi mår förhoppningsvis ändå ganska bra. Så att de gillar, verkar gilla frukt och grönt. De gillar mycket färger, alltså för de gillar många olika saker. Och de verkar gilla fibrer.
Gillar de också så här syrade produkter? Jag gör en koppling där som helt okunnig lekman. Stämmer det eller inte så?
Ja, det pratas ju ganska mycket om det. att det liksom tillför bakterier. Men det är ju, har ju inte visat sig så himla mycket.
Frågan
ännu.
Är vad som händer med de stackars bakterierna i magsäcken. Mm. Där det är extremt surt. Mm. Man vet ju inte riktigt. Så att återigen, ja, det är liksom superbra att äta mycket grönsaker och frukt.
Och det visste vi redan innan.
Och fibrer.
Visste vi det. Precis. Oj, vad vi går i cirklar liksom. Ja. Ja. Från samma resultat.
Så det är väl det här att man kanske drar det liksom ett steg längre.
Men fråga då, därför att probiotika till skott till exempel, alltså som jag tar, och som sagt, magsäcken är ju väldigt sur, för den ska ju döda allt farligt, så att det inte kommer ner i tarmarna. De kostar väldigt mycket pengar. Mm. Och det är, jag kan gissa att om man tittar på försäljningen av dem så har det bara gått spikrakt uppåt. Mm. Hur ska man ta såna?
Nej.
Det senaste, folk pengar om
det senaste jag läste var att man har inte sett några hälsoeffekter med prebiotika.
Nej. Och där är väl liksom tanken är ju att vi då vill tillföra bakterier så att antagligen kommer de inte stanna kvar. Det är ju det. Man kanske tillför dem precis just då om de lyckas komma ner i tarmen. Mm. Sen kan det ju vara så att man om man har någon typ av min son drabbades av salmonella i höstas och blev liksom ganska risig. Mm. Och då fick jag rådet av en tarmdoktor som var så här, du kan köpa de här, köp på liksom apoteket mjölksyrade bakterier, eller vad de heter. Mm. Heter de mjölksyrade bakterier?
Mm.
Ja. Köp som jättemånga stammar. Det verkar i alla fall inte vara farligt. Mm. Men det kanske typ det kan vara värt stötta att prova. Upp om man har liksom en problematik. Mm. Liksom, men återigen, vi kan inte säga att det blir så, men det kanske kan hjälpa lite.
Och det
lite.
Kanske hjälper dig, det kanske inte hjälper dig, det kanske hjälper dig, men inte mig. Alltså,
vi vet inte, men har vi liksom, äter vi det verkar bästa vara att vi äter varierat. Mm. Det är liksom det vi kan ge våra tarmbakterier.
Och vi ska inte glömma heller att de verkar gilla träning.
De verkar gilla träning,
ja, eller hur?
Precis.
Ja,
de verkar gilla rörelse. Mm. Mm. Så att det är inte bara, vi måste liksom ha alla bitar. Vi kan inte äta optimalt och strunta i rörelse, eller tvärtom. Mm. Liksom. Mm.
Så om vi skulle skicka med, vad ska vi fokusera på liksom för att ta hand om kroppen och maten? Vad ska vi fokusera på?
Med hela paketet?
Ja. All in.
Hela paketet. Då tänker jag att om vi börjar med att vi inte ska sitta så mycket stilla på dagarna.
Ja, precis. Att bryta stillasittandet relativt ofta. Mm. Gärna ett par gånger i timmen.
Mm. Mm. Vi ska gå ungefär 10 000, eller motsvarande rörelse som motsvarar 10 000 steg per dag.
Mm.
Finns mycket forskning.
Och då behöver vi bryta stillasittandet. Det är väl mycket det här med stegen. Liksom, att ska vi få ihop typ 10 000, då kan vi inte sitta still.
Nej.
8 timmar.
Mm. Nej, då får man ställa bilen och ta bussen eller ha en promenad på lunchen eller någonting.
Och gärna det här att bryta stillasittandet ofta. Mm. Mer då?
Vi ska bli svettiga 150 minuter i veckan. Vi ska träna. Och vi ska ta i. Därför att promenera räknas inte som träning. Om man inte svettas, då är det för lite.
För de allra flesta så är det faktiskt på vardagsrörelsen och inte träningen.
Ja. Mm. Mm. Och gärna kombinera med styrka så att man får liksom en ökad muskelmassa också.
Mm.
Och sen så vad gäller kosten så har vi faktiskt några saker vi vet.
Mm.
Och det är ju att minska på det röda köttet och skärken framförallt. Det vet vi är cancerframkallande. Varför det är det är ju inte lika känt. Men det här står på WHOs cancerorgans lista. Det är ingen snack. Och när vi ändå pratar om cancer så kan man säga såhär, rök inte. Den är ju också.
Mm, mm, mm.
Men den handlar ju inte om kost och träning. Men det, kan man, det är svårt att inte nämna rökning i sammanhanget.
Nej, i livsstil liksom. Mm. Och sen så är det ju det här att äta mycket frukt och grönt.
Mm.
Vi rekommenderas ju 500 gram om dagen. Man kan ta fram en liten våg. Mäta upp hur mycket det är faktiskt.
Det är mycket.
Det är ganska mycket.
Mm. Mm. Och varierat.
Mm. Mm. Varierat.
Färgglatt och varierat.
Mm. Färgglatt och äta fisk ibland och liksom kombinera ihop lite olika saker. Mm. Så mycket man kan. Det är väl det man kan
Men
tänka
inte vara
på.
Så rädd. Liksom,
det är mycket jag skulle vilja fråga lite djupare om. Jag lyfter en, de här 10 000 stegen. Jag vill också säga, vad kommer egentligen just de här 10 000 ifrån? Och räcker verkligen det? Eller hur ser ni på hur de är satta?
Just? Ja, det är ju liksom den eviga frågan. Mm. Och just när det gäller liksom stegen så finns det ju inte samma typ av så att säga, forskningstyngd som man säger, de här 30 minuter om dagen. Det kommer ju från att man...
Ja, du menar 150 svettiga minuter i veckan?
Ja, 150 minuter svettiga. Mm. 150 svettiga minuter i veckan, eller 30 minuter per dag säger man ibland. Mm. Det kommer ju från att man har sett i många stora studier att den ungefärliga mängden minskar risken att dö i förtid eller drabbas av livsstilssjukdomar med ungefär 20%. Mm. Det låter väldigt så här bla bla bla. Ja. Men ändå, det är liksom därifrån det kommer. Mm. Gör vi ungefär så här, så på gruppnivå, så minskar vi risken att dö i förtid. Mm. Och det finns inte lika tydligt liksom just 10 000 steg. Men, och där börjar man väl kanske med sig just det här minska stillasittandet. Men då vill man oftast ha en liten riktlinje att gå till. Och där har hamnat det här 10 000. Men det finns ju lite olika siffror. Mm. Men just att är vi inte stillasittande så långa stunder, så kommer vi liksom, det kan vara bra att ha något att hålla sig till.
Mm. Jag måste bara skjuta in där, om man är väldigt långt ifrån 10 000 steg, mm. man kanske är på 1500 steg, ja. Då är det ju jättebra att hamna på 3000.
Ja,
det är
alltså man kan sträva uppåt liksom. Ja.
Marginalnyttan är ju så brant i början.
Och det ska man ju säga. Ja. Precis, den största effekten får man ju gå från att göra ingenting till att göra något.
Så blir aldrig nedslagen. Nej. För och att du inte lyckas hela vägen till Nej. De här målen.
Nej, och där ska du kanske också ska säga att om du går 1500 steg per dag nu, börja inte försöka gå 10 000 direkt, då kanske du får ont i hälar och vader, alltså alla möjliga. Liksom,
och ger upp.
Ja, och man tröttnar. Utan sätt målen liksom lite realistiskt. Sträva efter en förbättring.
Och vi träffade ju någon, eller det var du som berättade om det, som man träffade någon som sa vad det var på gymmet. Och just träffade det. En PT som sa att om du inte kan komma hit 3 gånger i veckan, då är det ingen idé att du kommer.
Mm.
Och då känner man också så här, nej. Alltså, allt räknas. Kan du träna 1 gång i veckan? Träna 1 gång i veckan. Mm. Och vi vet att liksom, ett träningspass har effekt på blodtryck och blodsocker. Alltså det är superbra. Mm. Så att allting verkligen räknas.
Och han blev man avbruten efter 7 minuter, så var det ändå värt det.
Ja, men precis. Ja. Så att vi vill liksom inte nej, verkligen uppmuntra allt
för rörelse. Jag skulle gissa att de flesta människor inte kör ett rejält gympass i veckan. Jag bara gissar. Mm. Så då är ju, om det är så.
Ja. Och om det då känns som att tröskeln är så förbaskat hög. För att ja, men jag måste ju ändå upp i det där. Mm. Men just det här, det vill vi verkligen skicka med. Att every little helps. Alltså varje liten förändring. Ja. Och det är också så att alltså, kommer du iväg 1 gång, det är betydligt mycket lättare att sen komma iväg 1 gång till än att inte ens gå 1 gång för att man tänker att 3 gånger är för mycket. Och det här känner jag också, den här frustrationen. Ja, men jag kommer ändå aldrig få till mindfulness, så att jag struntar i att bara blunda och andas en minut. Andas en minut, det kanske gör sån enorm skillnad på din dag. Och just det här, men frukt och grönt.
Ja, precis, och det är samma med kosten. Och älskar man det röda köttet, men försöker bara ta ett liksom lite mindre då.
Satsa på den här superhärliga, liksom dyra fina biffen en gång i veckan.
Och lägg på en morot om det är allt man orkar göra. Det är bättre än att inte äta moroten.
Ja, precis, för många kan bli väldigt arga som älskar sitt röda kött och sådär. Ja. Men det handlar inte om att bara...
Nej, och det är väl det finns ju så otroligt mycket känslor kring mat, och det är därför som det är väldigt svårt att prata med människor om mat, men vi får ju utgå ifrån liksom, vad vet vi idag, och sen får man ju göra som man vill. Men om man känner att det liksom är en stress och en hets kring allt man måste göra, så kanske man kan försöka dämpa det lite, att inte göra det så svårt.
Men jag tänker just att stötta folk i det här som kommer tillbaka till att just bemöta när folk påstår saker som man känner i magen inte stämmer, så kan man just hämta. Och jag håller med, alltså det är ju ingen som tjänar pengar på om vi skulle liksom sluta sälja liksom alla kostreligioner och alla skulle bara läsa på Livsmedelsverkets hemsida. Men det är inte farligt att följa det. Du träffar förmodligen ganska rätt om du följer det. Ja. Och de uppdaterar sina råd allt eftersom. Men det är så osexigt.
Liksom. Det är väldigt osexigt.
Inte alls, det är roligare att äta efter sin blodgrupp. Köpa bok på det.
Precis, men vi hade ju en deltagare som vi följde när vi skrev vår bok, så hade vi ett gäng. Mm. Och då myntade de, istället för tallriksmodellen, så kallar vi den numera för The Sexy Plate Model.
Ja, klockrent. Ja. Det kan man säga, jag äter en lite Sexy Plate Model.
Den hjälper mot allt.
Ja.
Jag tar till mig att, för jag gillar inte regler kring mat överhuvudtaget, men jag tänker så här, in med grönt, in med frukt och grejer, sen gör jag vad jag vill.
Och jag gillar inte heller regler, utan just så här, lägg till, tänk positivt, få till, minska stillasittandet, om vi vänder det till något positivt, så rör på dig så mycket du kan där du kan, och förstå att varje liten förändring
räknas.
Jättekul att ha er här, tror vi hade kunnat prata vidare. Vi får önska er lycka till med jättespännande att se vad nästa bok då ska handla om, och vad ni har för framöver.
Frisk utan skum, kanske granska lite knassaker ute i handen.
Skumtomtarna får liksom
en varning. De får inte ta bort, snälla.
Nej, de får vara kvar. Tack för att vi fick komma.
Tack.
Vi tackar så mycket för oss. Tack för att du lyssnade. Hoppas att ni vill prata med oss på Facebook, LinkedIn och på vår hemsida healthforwealth.se.
Och vi tackar våra samarbetspartners Scandia och Twitch Health, och förstås Agda Media för den här produktionen. Dela gärna våra avsnitt i sociala medier. Kommentera. Jag gissar att det här avsnittet kan väcka tankar. Och så ses
vi
nästa gång.
Lyssna på varandra.
Ja, var respektfulla. Ha det bra.
Hej då.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.